Sveriges Radio.
Det är ju den ultimata kungliga mardrömmen. Att bli ihågkommen som mellanakten, pausnumret, en parentes i historieböckerna. Och det här, det är farligt nära vad kung Charles och Camilla har framför sig.
Aldrig förr har ju stödet för monarkin varit så lågt som det är just nu i Storbritannien. Och titti, ljumma vindar för ett kungapar, det är allt annat än bra. Och monarkins framtidshopp sätts nu på den 43-åriga trebarnspappan som åker elsparkcykel till jobbet och serverar snabbmat i ett gatukök. Jag pratar såklart om prins William.
Det här är ett avsnitt av podden Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert är
Sara Eriksson.
Om bara några dagar så skulle drottning Elisabeth ha fyllt 100 år om hon hade fått leva. Och leva fick hon ju, för hon blev 96, det var inte så dåligt. Men hennes 100-årsdag, den firas stort i England.
Även om drottningen gjorde en del saker som ifrågasattes under hennes regentid så var hon ju oerhört omtyckt. Och det hände ju verkligen någonting när Elisabeth dog. Det är den här respekten som funnits, kanske mest för drottningen som person men också för hela kronan. Det påverkade stödet för monarkin som, ja, man kan väl säga att det fick lite pyspunka.
Mm. Jag undrar också hur hon själv hade hanterat de här senare åren med allt som varit faktiskt. På ett sätt så kanske hon helt enkelt sitter någonstans och kollar ner och konstaterar: nej, jag är verkligen klar med det där gänget. Hon hade ju knappt hamnat i jorden, nu säger man ju så, men hon vilar ju inte i jord, om vi nu ska vara petiga, utan hon vilar i ett kapell. Hennes begravning var i september 2022 och ganska snart därefter började det gnissla. Kung Charles blir kung Charles 8 månader senare när hans kröning är. Camilla blir drottning Camilla, och då kunde man ju märka av de här nya vindarna som hade börjat öka från en svag bris till något mer.
Not my king, det var liksom vad jag läste på stora plakat och hörde det ropas på Londons gator. Jag var ju där när den här kröningen ägde rum.
Klart du var.
Det är klart jag var. Och det var verkligen två läger. Det var de som var där för att liksom hylla det här nya kungaparet, och det var de som var där för att visa att de var starkt emot det nya kungaparet. Och det var lite nytt att det protesterade så pass högt mot monarkin.
Och allt började i lite uppförsbacke för kung Charles, och sen får man nog ändå kalla det för nedförsbacke eller till och med fritt fall faktiskt. För tittar man på stödet för monarkin så gick det alltså från 86% på 80-talet till omkring 51% idag. Och samtidigt så har stödet för att avskaffa monarkin, det har vuxit från 3% till 15%, så det gungar ju lite.
Nej, det har inte varit en strålande period för Charles och Camilla och deras tid på tronen. De republikanska vindarna blåser allt starkare. Och i påskas så vandaliserades muren vid St. Asaph-katedralen i Wales med graffiti som lydde då "Not my king", precis innan kungaparets ankomst. Och tiden beskrivs nu snarare som en övergångsperiod i väntan på något bättre.
Ja, och den starkast lysande stjärnan just nu på en kunglig himmel, det är ju prins William. Han får och tar mer plats nu än någonsin, och jag tror att det är ett rimligt antagande att han inte kommer att behöva vänta lika länge som sin pappa innan han får bli kung, så att säga. Charles, han var ju 77 när han blev kung. Will är 43.
Ja, han är en mycket populär prins som tillsammans med sin fru Catherine fortsätter att toppa förtroendelistorna i brittiska opinionsmätningar, där då stödet för dem ligger stabilt på en, ja, men mycket hög nivå jämfört med då övriga medlemmar i kungafamiljen. William och Catherine har ju ett urstarkt stöd på 77% respektive 74%, medan då motsvarande siffror för kungaparet Charles och Camilla ligger på 60% respektive 42%.
Aj, aj, aj.
Och till sist ligger, kanske inte helt otippat, Andrew på stabila 6%.
Okej, så han är fortfarande längre ner än Harry?
Ja, han är allra längst ner på den lilla listan.
Och nästan hälften av britterna tycker ju faktiskt att Charles borde lämna över tronen till sonen prins William. William, ja, han beskrivs och ses som den självklara framtidskungen. Och han pekas ju också ut som den mest populära kungligheten i Storbritannien, precis som du var inne på med de här popularitetssiffrorna. Och det märks väldigt tydligt att han är verkligen det nästa kapitlet i en brittisk monarki.
Ja, om man då tittar på Charles tid som kung, alltså han har haft ett par stora skor att fylla, att liksom ta över efter mamma, drottning Elisabeth. Hon regerade i 70 år, 214 dagar. Alltså hon var en rutinerad monark. Hon var ju en orubblig symbol för landet och hela samhället. Och med tanke på hur länge hon ändå regerade så lyckades hon ju faktiskt hålla sig borta från många kontroverser och skandaler.
Det har ju andra i familjen stått för.
Det får man ju ändå lov att säga att de har gjort. Och det här sättet som hon respekterades på och att man liksom såg henne som det här äldre gardet, alltså det gjorde ju att hon egentligen livet ut kunde leva efter de här klassiska never complain, never explain. Det var liksom ingen som ifrågasatte det.
Man hade inte den förväntan på henne heller. Man visste på något sätt, där det kör iväg, vi försöker få ut något ur någon annan.
Precis, och så ser det inte ut idag. Utan hon besatte den här majestätiska upphöjdheten med vissa då glimtar av humor och beskrevs ju verkligen av många som en levande länk till landets historia. Så att kliva in och ta den platsen efter henne, det är klart att det har varit utmaningen.
Om man tittar idag, när man tittar på kung Charles, så tänker man kanske inte på honom som lite av en skandalprins. Men det var faktiskt vad han var. Han var ju ute och ställde till både det ena och det andra och fick sin mamma att slita sitt hår. Och han var sin egen värsta fiende ett tag. Numera i modern tid så är det ju hans lillebror som ändå är en vuxen människa i allra högsta grad som har stått för skandalerna. Och då kan man ju konstatera att Andrew faktiskt bräcker sin bror på det tråkigaste sätt när det gäller nivån på skandalerna också. Charles har i alla fall aldrig misstänkts för något brott av någon form så vitt jag känner till.
Han har inte blivit upphämtad på födelsedagsmorgonen och förs in till stationen. Det är vi väl helt säkra på i alla fall.
Av herr polisen.
Och när det gäller det här beslutet att kicka ut Andrew ur kungahuset så ska ju prins William ha varit väldigt delaktig. Han vill ju säkerligen liksom städa upp bland de här skandalerna innan det är dags för honom att ta över.
Vem hade inte velat det? Och han har själv sagt att han vill förändra monarkin den dagen han själv blir kung. Jag är inte rädd för förändring, säger han bland annat i en intervju med Eugenie Levy. Och det är ju den där intervjun, du vet, där de sitter och tar en pint tillsammans. Samma program där vi får se prins William komma åkande på den där elcykeln fram till Windsor Castle där de ska mötas. Vi lyssnar.
I think it's safe to say that change is on my agenda. Change for good. And I embrace that and I enjoy that change. I don't fear it. That's the bit that excites me, is the idea of being able to bring some change. Not overly radical change, but changes that I think need to happen.
Och han säger bland annat att det är det som gör mig entusiastisk, tanken på att kunna åstadkomma en förändring. Och sen är han också noga med att säga att det behöver inte vara överdrivet radikalt, men små förändringar, och att han liksom vill också att hans son ska vara stolt över det han gör.
Det gillar man ju. Mm. För mig var det tillräckligt radikalt att han kom åkandes på en sparkcykel. Men absolut. Men så håller han sig också närmare folket på ett mer naturligt sätt än vad vi sett brittiska kungligheter göra tidigare. Han serverar gärna mat på platser som hjälper hemlösa. Han pratar länge och nära med människor han möter. Han skämtar och han lyssnar. Och titt som tätt så ser man honom svara i telefonen på platser där han är liksom, det har hänt på en pub, det hände inte för så länge sedan på ett bageri. Han tar upp luren och han tar emot beställningarna.
Do we have any steak frozen pasta? We've got plenty, yes. How many would you like? Do you have any cooked steak pasta? Yes, we do. We're closing 2 o'clock. Do you want me to take an order from you?
Och bra att veta här, det är ju också att medan han tar emot bakverksbeställningar enligt konstens alla regler, så ser Catherine till att alla som vill få kaffe.
Just det, vilket samarbete.
De vet hur man plockar poäng. Mm. Kommer William att kunna vända på siffrorna när tronen är hans? Och hur?
Vad är det som gör honom så populär?
Vore det bästa för prins William om kung Charles abdikerade redan nu? James Savage, ansvarig utgivare på The Local. Välkommen tillbaka till Monarkerna.
Tack så mycket.
Du, vilka utmaningar kommer prins William att möta den dag han blir kung?
Ja, men det största problemet är stödet för monarkin som har sjunkit ganska markant de senaste decennierna. Om man tittar över en lång period så har det sjunkit jättemycket. Både i Storbritannien och i de andra samväldesriken som Kanada, Australien, Nya Zeeland och så vidare. Vi har redan sett några samväldesländer bli republiker och risken är att det kommer bli fler.
Hur ser siffrorna ut när det gäller de som faktiskt vill ha republik i Storbritannien?
Så andelen som vill ha republik är omkring 38%. Och det är till och med högre bland 16-34-åringar, där 58% vill ha en folkvald statschef.
Det är en tuff siffra.
Väldigt oroväckande siffror för prins William, liksom med tanke på att om de här 16-34-åringar inte ändrar åsikt när de blir äldre och generationen under dem har liknande åsikter om monarkin, så kan det bli väldigt allvarligt för monarkin längre fram. Det
kan bli tufft på jobbet för prins George som verkar idag.
Oh ja, verkligen.
Vad krävs av honom när han en dag har krönts?
Det är så många saker. Varför har Storbritannien blivit lite mindre monarkistiskt? Det finns jättemånga svar på den frågan. Naturligtvis problemen med släktingarna. Sen finns det också kanske en känsla av att monarkin har blivit lite dammigt kanske. Alla kanske inte upplever att det är väldigt relevant till just deras liv och att medlemmar i kungafamiljen står för långt ifrån vanliga människors vardag. Det finns naturligtvis en annan ingång, och det är den principiella ingången om att folk tycker att man ska ha mer demokrati och färre som ärva sina titlar och tycker att det är otidsenligt. Det kan man kanske inte göra så mycket åt. Men de andra sakerna kanske är någonting som prins William kan jobba med.
Han pratar ju själv om att han vill göra förändringar. Vad kan det handla om?
Lite mindre formalitet. Att vara lite mer tillgänglig. Kanske lite mer som nordiska kungahus och nederländska kungahuset. Han har också valt, eller man har valt, att han inte ska krönas som prinsen av Wales. Det är ju en ceremoni, en ganska konstig ceremoni som man hade under många år, sen 1800-talet i alla fall, där man krönte prinsen av Wales i ett slott i Wales, Carmarthen Castle. Mycket pomp och ståt, men han har valt att inte ha den här ceremonin. Och det kanske ska bli fler sociala medieuppträdanden, att vara mer tillgänglig på det sättet, lite mer informellt, och det har man redan sett. Kanske också färre familjemedlemmar, det ser vi redan, att han inte kommer omringas av jättemånga gamla kusiner, och det är vi redan, och det är av naturligt bortfall har man redan uppnått det.
Men där har han väl också förlorat några som han kanske hade räknat med, alltså att han ändå hade kunnat jobba lite mer med Eugenie och Beatrice, att han ändå hade kunnat ha dem som en resurs, så att säga.
Precis, hade de skött sig exemplariskt så skulle de kanske ha varit till stöd för honom, men det har de inte gjort, de räknas bort. Och då finns det inte så många kvar. Alltså det pratas lite om Zara Tindle, så det är prinsessan Annes dotter som är populär.
Henne hoppas jag på.
Hon är populär, hon är duktig också, hon är olympisk medaljör i någonting med hästar.
Fälttävlan.
Ja, okej. Det.
Och sen är hon ju också gift med Mike Tindle, som är härlig.
Han är jättehärlig och framgångsrik i sin egen rätt. Han har varit rugbyspelare för England och till och med kapten i rugbylaget för England.
Det slutade ju med en skandal.
Men det började bra ändå.
Ja, det
så nej, det kommer vara prins William av allt att döma, prinsessan Kate och sen deras tre barn.
De kommer få jobba ihjäl sig.
De kommer få jobba jättemycket. Eller så kommer man behöva dra ner på saker som kungafamiljen gör. Och det här har prinsessan Anne kommenterat, att liksom inte just apropå barnen, men har sagt att jag har väldigt mycket att göra. Vi andra har väldigt mycket att göra. Det är ju väldigt många beskydderskap. Det är väldigt många resor till Kanada, Australien, New Zealand och Europa och överallt i världen. Och vilka ska man då dra ner på? Man kommer behöva bestämma sig för vad monarkin är till för och vad den inte är till för. Och vilka man ska vara ute och träffa och vilka man inte ska vara ute och träffa. Och det är ganska stora beslut.
Det låter som att det kan bli ett mer slimmat schema då.
Det kommer bli det.
Det är med. Och jag tänker att de skulle kunna snegla mot den svenska kungafamiljen. För där har vi ju liksom, där är det kungafamiljen. Det är de som jobbar. Ja, vi får se.
Men absolut, jag tror det kommer bli mycket mer likt den svenska kungafamiljen i framtiden.
Protesterna, alltså tror du att de kommer att minska den dagen William blir kung?
Ja, kanske marginellt. Han är ju mer populär än sin far. Men kanske inte jättemycket ändå. För det här handlar om tidsandan. Det handlar om en mer principiell liksom, hållning för republik och mot monarkin som republikanhängarna har, och det är därför de dyker upp på det här. Och det som höll dem tillbaka snarare var den personliga respekten som man hade för Elisabeth den andra när hon levde och när hon var väldigt gammal och respekterad. Jag tror inte att det kommer att återskapas bara för att prins William är populär. Han är inte högaktad på samma sätt som drottning Elisabeth var, och därför tror jag att de här protesterna kommer att fortsätta. De kommer att känna att de får fortsätta protesterna.
Vad krävs för att han ens ska få nosa på den känslan som drottning Elisabeth hade? Vad krävs för att han ska liksom stiga och liksom ta plats i det brittiska folkets både hjärnor och hjärtan?
Tid, kanske. Mm. Alltså, det kommer inte bli likt drottning Elisabeth. Men det är klart att ju längre tiden går, ju längre man sköter sig, desto mer populär kan man bli. Han har lyckats ganska länge att undvika stora skandaler. Om han lyckas i några decennier till så kan man bygga upp en sånt förtroende, beroende på hur världen ser ut och vem vet. Men han kanske kan bygga upp ett sådant förtroende. Det stora problemet för kung Charles var att han sabbade ganska mycket för sig själv i och med skilsmässan från prinsessan Diana, som var, de som minns, alltså det var väldigt bittert. Det var skriverier, de gjorde intervjuer i pressen om sitt äktenskap, massor med böcker som de medverkade till. Det var inte särskilt värdigt, om man säger så.
Plus att han var väldigt, alltså hans otrohet blev ju väldigt tydlig.
Hans otrohet blev absolut väldigt, väldigt tydlig. Mm. Och det har tagit honom väldigt många år, decennier, att börja bygga upp ett förtroende igen. Men om William håller sig liksom lugn och sansad och inte råkar ut för något sånt, så kan han bli populär.
Men apropå Diana då, det faktum att William är Dianas son och hennes liksom omåttliga popularitet, tror inte du att det kan spilla över på William och liksom genom en positiv skjuts den dagen han blir kung?
Ja, men det har det gjort också. Mm. Och det kommer fortsätta också. Det faktum att han är Dianas son gör att de som var rabiat emot dåvarande prins Charles, nuvarande kung Charles i skilsmässan, och de var ganska många i Storbritannien som aldrig har förlåtit honom för hans roll i skilsmässan och för otroheten och så. För dem är prins William något annat. Han är ju prins Dianas son. Men även de som är liksom monarkister och gillar kung Charles ändå tycker om William, för han är Charleston också, och framtiden för monarkin. Så ja, han kan förena de här två sidorna i den utsträckning som de fortfarande finns.
Jag tänker att det måste vara väldigt viktigt för William och även hans fru Kate att de här tre barnen de har sköter sig.
Ja.
För att om pappa William får vara kung i ett gäng decennier, då är det ganska, det är unga, det är tonåringar, det är unga vuxna och vuxna som ska hålla sig på den smala stigen.
Det är den stora utmaningen för alla unga,
föräldrar,
för alla föräldrar och absolut för alla föräldrar till kungliga barn, att skydda dem från hoten, från medierna, att skydda deras integritet, men också att försöka förhindra dem från att göra bort sig. Från att göra dumma saker. Mm. Och det är jättesvårt, för de här barnen också, behöver också växa upp på ett vanligt sätt och utforska världen. Ja, göra sina misstag. Bli fulla, dansa, gå på maskerad. Förhoppningsvis inte utklädd till nazister, men det är sådana grejer. Det är väldigt svårt att leva en ungdom utan att göra bort sig.
Mm. Man får göra bort sig lite lagom och inte som Harry välja fel maskerad-outfit.
Exakt.
Och idag så bor ju William ihop med familjen i Forest Lodge i Windsor. Tror du att familjen kommer att flytta in så att säga till stan i London när det är dags, den dagen han blir kung?
Inte helt och hållet, tror jag. All rapportering gör gällande att Forest Lodge är deras så kallad forever home. Att de kommer bo där för evigt. Sen är det alltid så att kungligheter bor aldrig på en plats. Man har olika hem. Man flyttar runt mellan de olika hemmen. Och även idag har William och Kate sitt kontor i Kensington Palace och en och en våning i Kensington Palace i London. Och så kommer det förbli även i framtiden, tror jag. Om det nu är Kensington Palace eller om de flyttar till Buckingham Palace eller St. James's Palace eller Clarence House där kungen och drottningen faktiskt bor idag, så kommer de att ha en bas i London i eller bredvid någon av de större slotten, tror jag.
Man har ju lagt stora pengar på den här renoveringen på Buckingham Palace för att det skulle få en skjuts.
Ja,
jag tänker
ja.
Det vore ju lite festligt om de bodde där.
Ja, men eller hur? Men av allt att döma så gillar inte kungligheten att bo på Buckingham Palace. Det är som att bo på kontoret. Mm. Det är inget hem och de verkar inte vilja bo där.
James Savage, tack för att du kom till Monarkerna.
Tack så mycket.
Nu blir det lyssnarfråga. Den kommer ifrån Ann-Sofie i Leksand som också skriver att hon lyssnar 06.00 varje fredag på hundpromenaden.
Underbart.
Det glädjer mig. Hon skriver så här: hej Monarkerna. Nu har vi fått se norska Mette-Marit i ett officiellt sammanhang igen, nu med hela familjen. Utom Marius förstås. De samlades för första gången sedan i julas för att fira och hälsa på idrottarna från Paralympics. Mette-Marit hade syrgasgrimma. Vad är det senaste om hennes hälsa? Och vem är det som bär hennes syrgasväska, undrar alltså Ann-Sofie.
En bra fråga, och det var ju första gången som vi offentligt fick se Mette-Marit med syrgashjälp. Hon var ju på jobbet och skulle, precis som Ann-Sofie skriver, möta paralympier tillsammans då med hela kronprinsfamiljen. Och det här är ju ytterligare tecken på att kronprinsessa Mette-Marits hälsa fortsätter att försämras. Hon utreds ju för att bli aktuell för en lungtransplantation, och att inte kunna leva sin vardag utan syrgas är ett av de kriterier som krävs för att vara aktuell för en transplantation. Och Mette-Marit har ju alltså kronisk lungfibros, och det är en sjukdom som gör att lungorna blir stelare och de tappar sin elasticitet.
Mm. Och så vitt jag förstår, då kan man liksom inte ta de här riktigt djupa och livsnödvändiga andetagen. Och den som bär syrgasen, som ju också då är en fråga här, vid det här tillfället så är det en adjutant. Vi har tidigare sett Håkon bära runt på syrgasväskan, en ganska nätt väska. Det var dock inga officiella bilder, men det ser lite märkligt. Det är lite som att Mette-Marit går i koppel. Absolut inte göra med lust över situationen, men där går då adjutanten bakom kronprinsessan, och hon har ju sin slang som går från henne till väskan, och han håller i väskan och lite i slangen för att den då kanske inte ska, det ska inte ryckas eller dra. Så lite grann ser det ut som att hon är kopplad. Jag tror att när det är en så liten väska så hade jag valt att bära den själv, tror jag ändå.
Ja, jag vet inte varför hon valde att inte göra det vid det här tillfället.
Nej, och vad vet man om hur Mette-Marit har det? Så jag bara släpper det helt enkelt och berättar istället att en adjutant är en assistent till Mette-Marit. Och det är, när jag har läst på, en högre officer från armén, marinen eller flygvapnet. Det här är ungefär som här hemma. Och man har det här uppdraget under en period, och rollen innebär då att man dels har en, liksom en större roll i att vara en länk mellan kungahuset och försvarsmakten. Och som sagt, det här roterar då på flera olika personer. Och under tiden som man är adjutant till en kunglighet, då är man standby hela tiden, och adjutanten ska se till att ha koll på de kungliga plikterna och att de genomförs enligt protokoll. De ansvarar för varje programpunkt, ska jag säga, kontakt med arrangören och med säkerhetsansvariga. Det verkar vara lite allt i allo grej det här.
Ja, och framförallt det här med standby-läget, alltså den här tillgängligheten, det måste vara väldigt speciellt.
Och de är alltid klädda i uniform på jobbet, och den främsta uppgiften är liksom att avlasta och assistera kungen, drottningen, kronprinsen eller kronprinsessan, som då är de som har adjutant. Och i det här fallet så var uppgiften att bära syrgasväskan. Har du en fråga till Monarkerna? Håll inte tillbaka, mejla oss.
monarkerna@sr.se.
Att drottning Elisabeth skulle ha fyllt 100 år den 21 april. Alltså tänk om hon hade fått uppleva det, för hon hängde ju med så länge.
Ja, jag var i London när hon firade 70 år på tronen med ett platinajubileum. Och med tanke på hur storslaget det firandet var, tänkte då ett 100-årsjubileum.
Men blir det lika... Alltså, hon är ju död. Blir det lika maffigt då?
Nej, det är klart att det inte blir. Men drottningens 100-årsdag, den hyllas stort, och det går inte att missa om man råkar befinna sig i London då. För att uppmärksamma jubilaren så invigdes till exempel en unik utställning på Buckingham Palace förra veckan. Queen Elizabeth, Her Life in Style. Och jag hörde att Ebba ska dit väldigt snart och även du, Titti. Jag är väldigt positivt avundsjuk.
Jag önskar att du skulle med, Sara. Men jag är så nöjd att jag knep en biljett. Det var på Gärdsgården.
Ja, jag måste lösa det här, för här visas ju alltså mer än 300 plagg som drottningen har burit. Det är även accessoarer, det är smycken, skor, hattar och skisser på de här kläderna har designats. Tänk dig bara att se kröningsklänningen på riktigt, bröllopsklänningen.
Ja.
Du hör ju, jag är exalterad. Det är ju första gången de här, eller majoriteten av de här bevarade skatterna visas upp. Och de ska du få se, Titti.
Ja, det ska jag. Men du, Sara, jag tänkte så här, du är ju lite av en porslinsnörd.
Det är.
Och jag måste ju ändå bjuda till lite. Är det något särskilt som du vill att jag ska hålla utkik efter och ta med hem? För de är ju väldigt bra på minneskoppar och assietter och tallrikar. Och fingerborgar är faktiskt fortfarande inte helt ovanligt. Det är inte klokt.
Inte helt ovanligt. Då får det nog bli så att du får checka in 3 extra väskor, Titti. Är det någonting vi kan komma överens om?
Ja, visst. Allt för dig, Sara. Men vad skulle du drömma om mest att få med hem från en sån här högtids...
Nej, men jag tycker ju att det här med koppar och tallrikar, det går alltid hem. Och sen har man liksom en av varje, så det är så himla lätt när man väl ska duka sen.
Just det. Men då gör jag som så att jag tar koppen i ena handen och tallriken i den andra, så löser det där
sig. För mycket sådant finns nu i samband med det här 100-årsjubileumet.
Precis som du gör med allting. Kröningar, födelsedagar, dop, bröllop, utskap och slinet. Och jag önskar faktiskt att jag hade börjat spara på det här för jättelänge sedan. Det hade varit roligt att ha en liten knäpp collection, för att det är ju inte alltid snygga grejer alltså. Hur som helst, då har vi porslinet och sen så har vi ju också olika företag som tar fram egna specialkollektioner. Och sen man har tittat på plagg då som man ofta såg drottningen i. Och då säger jag en ganska sjavig enkel trench och olika scarves som hon tryckte över sina lockar. Men man har då också i de här sammanhanget lagt till hennes älskade hundar. Corgisarna syns ju tydligt och är mycket inspirerade här.
Nej, men vad är det med dessa drottningar och deras hundar? Det är liksom, nu är det corgis på varenda liten detalj här som de vill att man ska gå igång på. Förra veckan så pratade vi om drottning Margrethe som alltid har sina taxar med sig.
Mm. Och drottning Elisabeth, hon hade ju alltid sina hundar med. De dök liksom upp i kölvattnet när hon tassade fram. Och under sin livstid så hade hon ett 30-tal. Och jag påminner om att man fick ju till och med se de här corgisarna som var aktuella vid det tillfället när det var dags för OS-invigning och James Bond så att säga hämtade hennes majestät drottningen på Buckingham Palace. Ja, då var hundarna med. Jag tycker att det är väldigt trevligt och kanske är det bästa med drottningar ändå. Om jag ska välja något, det är ju när de gillar hundar. För vår drottning, hon älskar ju också hundar. Och nu har de ju ganska nyligen faktiskt, det är ju inte jättelänge sedan, skaffat ytterligare en hund, Bonnie.
Och apropå James Bond där, Titti. Ja. Den här klänningen som drottningen bar i det här inslaget, någon form av ljusrosa variant, den kommer du nu se på den här utställningen hängandes. Och bredvid den en exakt likadan, men betydligt längre. För det var den som stuntmannen bar när han då hoppade ut och landade inne på OS-arenan.
Vadå? Var inte det drottning Elisabeth själv? Du har hört ett avsnitt av podden Monarkerna. Jag heter Titti Schultz och kunglig expert idag,
Sara Eriksson.
Vår producent är Louise Malmberg.